det har stormat kring Socialdemokraterna på sistone. Magdalena Andersson har fått en politisk vilde på halsen, hamnat i clinch med en youtuber, och på toppen av det så var en översättningsmiss i tysk press. Men det här är inte första gången som vi sett kritikstormar blossa upp för att sedan bedarra. Så vi ska lyfta blicken och prata om hur krishanteringen har förändrats genom åren. Det här är Älskade politik. Idag om konsten att rida ut en storm. Jag heter Lina Lund och programleder idag när Evelyn Jones är på semester. Och med mig i studion har jag Thomas Ramberg.
Hej. Hejsan.
Och Sofia Tannacke.
Hej Lina.
Ja, eller Henrik Jönsson som får väldigt mycket uppmärksamhet och också uniform med SVT. Vem finansierar honom?
Ja, det har ju stormat runt S-ledaren Magdalena Andersson i veckan. Hon har kritiserats både från höger och vänster. Sofia, vad är det som har hänt?
Ja, alltså det har ju verkligen inte varit deras vecka. Det började med att riksdagsledamoten Jamal El-Haj lämnade partiet, blev politisk vilde. Sen fick Magdalena Andersson kritik för att hon i en DN-intervju gav sig på debattören Henrik Jönsson genom att så att säga lyfta frågan om vem som finansierar honom. Och det blev ju inte mer harmoniskt av att hur de hanterade den här intervjun. När en presssekreterare gick ut med att det var DN som hade fört ämnet på tal, vilket inte stämde. Det var Magdalena Andersson som hade börjat prata om Jönsson. Och det slutar ju faktiskt inte där, för partiet fick nu också i dagarna till en felcitering i en tysk tidning om vad Jimmy Åkesson sagt om att riva moskéer. Vilket ju då fick SD-ledaren att gå i taket. Vi får väl se hur den här veckan slutar för Socialdemokraterna.
Ja, man får passa sig när man har med tyska språket att göra. Men Thomas då, på en skala 1-10, hur allvarlig är just den här krisen? Hur länge kommer den vara en snackis?
Elf och dödsfölf. Nej, men jag skulle säga att det här kan vara en sån där som vi ser ganska ofta och som vi sen glömmer bort ganska snabbt. Men lite grann är ju politiken sån att de mest upphetsade grälen och där spänningen och nivån är som starkast och mest personinriktad, de handlar inte alltid om tunga politiska frågor, utan det kan vara sånt som vi ibland kallar skitdebatter, men som i och med att de påverkar en politikers trovärdighet eller tillförlitlighet och kan användas för att undergräva till exempel en väldigt populär partiledare som Magdalena Anderssons siffror ju har visat att hon har varit, och därför finns ett intresse för motståndarna att verkligen använda alla svagheter, och när hon själv då skapar de här blotterna, det är väl lite som det här radioprogrammet på minuten, om ni har hört det, då, det går ju ut på att motståndarlagen ska liksom sitta och trycka på en knapp om de anar en tvekan i en berättelse eller en upprepning, så här burp, tvekan! Och så funkar ju det politiska spelet också ganska mycket, att hittar man en blotta hos motståndaren, då gör man maxet av den. Och då kommer det ofta en spiral, så att nästa dag händer det något annat som den här personen inte utför perfekt eller väldigt dåligt, som det ju var i något fall här, ja, då går det vidare och då ser det ut som om den här personen är i total nedförsbacke. Men så händer det något annat i politiken som är viktigt och stort och intressant och tilldrar sig allas intresse, och så går det någon månad och så kommer ingen riktigt ihåg vad det där egentligen handlar om och vad som egentligen hände. Jag tippar att detta är sånt, men det är ju en djärv gissning innan det är färdigt.
Vi ska lämna Magdalena Andersson för en liten stund och ta ett lite större grepp. Hur gör egentligen politikerna när de får kritik? Och vad händer när krishanteringen slår fel? Om vi tittar historiskt så har ju svenska politiker hanterat pressade situationer på lite olika sätt och med olika mått av framgång. Så jag tänker att vi ska prata om vilka strategier som finns för att ta sig ur en knivig situation. En taktik kan ju vara att helt enkelt tiga och därmed minska risken för att skiten ska träffa fläkten. Men man kan ju också gå till attack, som socialdemokraten Laila Freivalds.
Detta är förnedrande, framförallt för dig och dig och dig. Vi borde skämmas.
Vad anser du själv om att du bryter mot en?
Eller så kan man fly från intervjun som Ulf Kristersson när han var socialborgarråd i Stockholm.
Bor du kvar i den här lägenheten i Ersta diakoni? Mm. Hur känns det att bo i en lägenhet som var vikt för svårt sjuka hemlösa?
Nej, nu pratar du om helt fel saker. Jag tänker, den här frågan är med domstolsprövning, så jag tänker inte kommentera mer.
Varför det?
Alltså, om du vill prata om mina helt privata förutsättningar, då får du faktiskt ha avgivit mig bara om det.
Men vad är problemet?
Nej, men den diskussionen är bara...
Men det händer ju ändå att politiker ställer upp på en intervju mitt i stormen. Och då finns det ju två metoder som varit särskilt populära. Bägge med namn från djurriket. Jag tänker på pudeln och på papegojan. Så låt oss börja med pudeln.
Ja, just det. Det är samma fel i dem som det har varit i den deklarationen som Ekobrottsmyndigheten nu har haft. Och det beror ju på att det har gått till på precis samma sätt. Och det har jag också förstått och därför varit angelägen om att det ska rättas till.
Jag förstår att många människor känner upprördhet över att jag har två löner. Jag förstår också att många människor undrar varför jag hanterade denna upprördhet hos människorna så okänsligt som jag gjorde. Allt det här förstår jag. Jag har lärt mig en hel del under den gångna veckan.
Vad handlar det här pudlandet om, Sofia?
Jo, men så här har vi ju en rad politiker som går ut och ber om ursäkt, alltså pudlar. Och det klassiska sättet att försöka få ett slut på skriverier och kanske sätta stopp för ett drev. Man kan ju riktigt höra hur de tänker här, att nu har jag erkänt. Kan vi bara gå vidare och glömma detta nu?
Det är ju, anspelar ju på en cirkuspudel. Alltså en sån där som lägger sig på rygg och gör konster. Så att det är rent illustrativt liksom det här ordet pudel. Man ska se framför sig hur politiken bara ligger där och sprattlar med benen och har sin pudelklippning runt om sig. Och då ska man känna sån sympati för att den här personen ändå erkänner sitt fel. Problemet med det där är väl att det inte alltid hjälper, för att jag menar, är det väldigt bra fart på en politisk affär, då leder ju pudlandet också till följdfrågor. Jaha, du har så dåligt omdöme. Det medger du nu själv. Kan du då verkligen behålla din position här? Du har ju ansvar för så många människors väl och ve. Du leder en regering eller du leder en myndighet eller vad det nu handlar om. Och erkänner ju själv att du är helt opolitlig. Så att det gäller ju att det är rätt sorts fråga man pudlar kring. Om det handlar om, jag rökte marijuana när jag var 20 år. Den klassisk pudel som många har tagit till. Gärna att man var utomlands också, så är det ännu lättare. Det köper alla liksom.
Men alltså, du kan ju inte bara pudla också, du måste också göra det på rätt sätt, tänker jag. Alltså, jag anar att det finns medierådgivare som fakturerar ett antal tusen lappar för att förklara hur du ska pudla. Alltså, det handlar ju om att vi måste tro på den här personen som måste kännas ärlig och ha liksom en rimlig förklaring. Och sen kan man ju också vara smart...
De där rådgivarna, är det Kennelklubben du pratar om? Ja,
precis. Man kan ju också vara smart och så att säga pudla i förtid, om det går. Alltså att man identifierar sitt misstag omedelbart och går ut med det innan en journalist ens hinner nosa upp vad som hänt. Då finns det ju en chans att döda hela storyn och göra så att drevet aldrig hinner dra igång.
Det hände ju just i de här Mariana-frågorna. Ja. Att första intervjun en minister gör, så vet hen... Det kommer en fråga vad jag har i garderoben. Och så släpper de fram något som är hyfsat harmlöst. Risken är att någon annan hittar något annat i garderoben som man mänskligt kanske har förträngt eller som man inte vill berätta.
Ja, men alltså, jag tänker det också, det är ganska vanligt att man ser hur politiker går ut på sociala medier och drar sin version av något som har hänt. Och det kan ju ibland handla om att vi journalister kanske har ställt frågor om någonting. Och så innan vi ens hinner få till en artikel om det här så går politikerna ut då med en ursäkt eller förklaring. Och kanske tar död på storyn.
Funkar det, Sofia?
Ja, men det funkar väl. Det funkar ju ofta att be om ursäkt. Men som jag sa tidigare, alltså det är i många fall väldigt tydligt att det inte gör det, eftersom att man kanske inte tror på ursäkten. Och att det riskerar liksom att det blir ett spinn, att man hittar andra saker i den här ursäkten att liksom spinna vidare på som medier eller opposition.
För det hör ju inte till vanligheterna att en politiker ber om ursäkt. Varför tycks ursäkten sitta så långt inne?
Jag tror det handlar om just det där att man värderar sin trovärdighet, sin värdighet, sin förmåga att sköta det jobb som man ju då inne, man inne, har ju en förtroendebefattning där man tänker sig att man ska vara kvar. Och då tar man en betydande risk om man erkänner att man är en usling. Det tror jag är det viktigaste. Sen kan det ju ibland hända att man kanske inte själv hade ansvar för en sak, men man vill skydda. Ja, men det är ett ädlare motiv ibland. Ja, men det här med hade jag passet med mig som utrikesministern pratade om.
Det här mötet beskrivs ju som historiskt, men du var inte där och det har rapporterats att du glömde ditt pass. Vad var det som hände?
Ja, vi hade ett litet problem med resehandlingarna och därför så var det inte möjligt för mig att resa in i Ukraina. En brist på korrekta resehandlingar, och det är helt enkelt så att den här frågan som uppstod, den föranledde ju mig att ändra mina rutiner, så det här kommer inte upprepas några fler gånger under tiden som jag är utrikesminister, det kan jag garantera.
Det kan ju vara så att det var någon medarbetare som han inte vill hänga ut, som skulle bära passet åt honom, vad vet jag. Men alltså, det är lite olika sorters situationer.
Men sen tänker jag att det kan vara svårare, det är ju svårare att be om ursäkt för ett politiskt beslut, ett tungt beslut, än att kanske be om ursäkt och pudla för att man har liksom slarvat med ett enskilt kvitto.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Så då har vi pratat om pudlingen, ett ganska rättfram förhållande till sanningen som man kanske lär sitt barn. Jag gjorde fel, alltså ber jag om ursäkt. Men det finns ju också andra, mer tillkrånglade taktiker att använda sig av. Och en av de mer tekniskt krävande manövrarna kallar vi ju för papegojan.
Vad är din reaktion på det här?
Den svenska regeringen kommenterar inte på något vis de här så kallade Wikileaks-dokumenten eftersom det handlar om tredjepartsuppgifter, och det har vi inga möjligheter att kommentera. Jag konstaterar att den svenska regeringens policy har varit väldigt tydlig från första början. Wikileaks-dokumenten kommer inte att kommenteras. Eftersom det här ställs i relation till dokumenten som jag inte tänker kommentera. Jag har ingen anledning att kommentera. Jag kommer inte på något vis att kommentera innehållet i de här dokumenten. Några kommentarer från vår sida kommer inte att ge. Jag kommer inte att kommentera.
Informerade du statsministern om köpet av Nuon innan den här affären?
Låt oss börja med vad konstitutionsutskottet säger. Dels så, jag kan konstatera att man inte är enig.
Frågan jag ställde var, informerade statsministern om köpet innan affären?
Ja, men KU är konstitutionell och noga med det.
Nu ställer jag frågan tredje gången, jag tror många tittare vill veta. Informerade du statsministern om köpet innan affären?
Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan.
Men om jag tror det, vad svarar du då?
Jo, men med all respekt för vad du säger, men den konstitutionella prövningen är väldigt, väldigt viktig.
Vad var det de försökte göra här, Sofia?
Jo, men här vill då Maud Olofsson inte svara på om statsminister Fredrik Reinfeldt visste om statliga Vattenfalls köp av Nuon. Och i fallet med Billström så handlar det om Wikileaks uppgifter om vad han och Carl Bildt sagt om irakiska flyktingar. Så de har ett budskap som de vill nå ut med, och de vill helst inte säga något annat än just det. Alltså ett så kallat message track. Maud Olofsson vill ju inte säga någonting alls, kan man säga. När ett uttalande står för sig själv så funkar det kanske ganska bra, men det de missar, det är ju hur det låter för oss när vi får höra samma svar gång på gång på gång.
Hur väl fungerar det då?
Alltså, det funkar väl så där skulle jag säga. Det krävs ju inte mycket för att det här ska låta ganska inövat och dumt helt enkelt. Framförallt tänker jag att det, om en politiker svarar på samma sak på en omformulerad följdfråga, då blir det så uppenbart att det här egentligen är ett sätt att säga bara jag tänker inte svara på frågan alls. Och det brukar ju folk vara ganska allergiska mot, att en politiker så uppenbart vägrar säga som det är.
Du sa message track, och det var ju verkligen ett modeord på 90-talet. Och jag tror att det här sättet att försöka möta journalister, det var ett försök att anpassa sig till den här rent tekniska produktionen av intervjuer i radio, tv och tidningar, där man skulle försöka, man utgick från att journalisterna kommer att välja andra svar än de jag vill ge, så säger jag bara en gång det som är mitt ärende, alltså vi vill satsa 200 miljoner på knäskydd till polisen, då kommer de att säga att ja, det där är ointressant, så tar de alla de andra svaren. Så därför måste jag i varje svar, även om de frågar vad är det för väder idag, så ska jag få in det där med mina 200 miljoner till nya knäskydd hos polisen. Och då ska man ha en teknik som gör att den rent språkmelodiskt ligger till så att det blir ganska fult om den klipps bort. Alltså, meningen innan kan till exempel då sluta med och just därför är det så viktigt att, och så inandning, satsa 200 miljoner på knäskydd till polisen. Så det går liksom inte att ta bort det, för då Nej. Hör man att det är klipp.
Och det funkar inte särskilt bra idag när det är lätt att publicera liksom stora mängder material. Du kan ju lägga ut en 20 minuter lång intervju när man riktigt hör hur det låter. Och den kan ju spridas vilt och så hånas i sociala medier.
Ja, och det var också en tid när man inte bevakar varandra lika noga som... Ja, men nu har både den som intervjuas och den som intervjuar en inspelning. Och man kan tala om vad var uppgörelsen innan och så. Alltså det var inte samma transparens på den tiden.
Alltså, men jag kan ju säga att det här med message track är ju inget liksom historiskt, utan det återkommer ju. Alltså som politisk reporter så är man ju ändå van vid det här papegojandet. Alltså jag hör ju spår av det i de flesta intervjuer jag gör. För det finns ju alltid ett message track och formuleringar som återkommer. Alltså de är ju ändå rätt lätta att identifiera.
Det bästa för lyssnaren är ju när det är en direktsänd lång intervju. Då blir det liksom svårt. Och då är det också ganska skadligt, tror jag, för den politiker som intervjuas.
För samtidigt så verkar det ju som att de här riktiga papegojsvaren har blivit något mer ovanliga på sistone. Vad är det som har hänt i krishanteringen, Thomas?
Nej, jag tror man har lärt sig att journalisten, mediet, är ute efter något eget. Så att jag måste liksom komma med en ny vändning här. Och så är den så sensationell att, eller så pass värdefull, eller så pass lite vardagligare situationer där saker inte är så dramatiska, så är det i alla fall okej, där fick jag en bra ingress på min artikel. Och då kan man prata om det. Och då skymmer det liksom sikten för de andra sakerna som kanske var lite tråkigare och som man inte är lika sugen på. Det är väl det vanligaste sättet att hantera det. Att försöka servera det man uppfattar som rovdjuret, en saftig köttbit.
Det är vi det, rovdjuren.
Ja, med stora gnagartänder i hörnen.
Så pudlingen är alltså det som man kanske använder för att uppfostra sitt barn och göra. Papegojan är något man lär sig på en dyr utbildning i medieträning. Men det finns ju också en simplare strategi, nämligen att hålla tyst. Hur väl funkar det, Sofia?
Ja, alltså det är väl inte direkt något en medietränare skulle rekommendera, tror jag. Men det märks ju ibland att politiker håller tyst för att inte ge legitimitet till något som man själv inte tycker är viktigt. Så man tar inte intervjuerna helt enkelt. Eller kanske är rädd för kritiska frågor. Man kanske också håller tyst för att se om det möjligtvis kan blåsa över. Och det är väl kanske också så att när allt, precis som du var inne på tidigare, Thomas, att nu snurrar allt så fort nu för tiden, så det är kanske inte helt otroligt att det kan dyka upp något som överskuggar just den här skandalen.
Ja, det är väl det.
Hjälper effektiv att hålla tyst.
Ulrika Schenström, som jobbade för Fredrik Reinfeldt och var med när alliansregeringen tillträdde som spindoktor och medieperson där. Hon sa i någon intervju med Ulf Kristoffersson att jag säger tig ihjäl det. Det är inte svårt. Det är bara att undvika att ge kommentarer så dör du av sig själv. Och det ligger ju någonting i det. Sen kan man ju säga att hon åkte själv dit, och då hjälpte det inte att hon teg, för hennes chef Fredrik Reinfeldt tvingades ju svara på frågor och han orkade inte försvara henne, även om han försökte i det allra längsta faktiskt vara lojal med henne, men hon fick gå till slut.
Det var någon puss och lite vin.
Ja, hon hade ett säkerhetsansvar och var, av notan att döma verkade hon ha druckit en del alkohol den natten.
Jag tänker också att om man håller tyst så har man tur, så kanske man också under tiden kan bli uppbackad av alltså de egna i sociala medier, av till exempel alltså politiska influerare. Så det kan ju vara så att någon annan tar den här politiken i försvar. och kanske liksom kritiserar medierna eller liksom ursprunget i den här skandalen. Det kan ju också vara en strategi.
Ja, alltså, om man ska ta till det här tigandet att inte bevilja intervjuer tills det blåser över, det bygger ju på en bedömning. Är det här bara en uppblåst Twitterstorm som inte har något större intresse för bredare väljargrupper? Då är det en framgångsrik strategi, för Twitter går ju bara vidare från offer till offer, från dag till dag. Men är det någonting som folk känner att det här var ju viktigt för den här personens trovärdighet, eller det här kan ju beröra oss politiskt eller så, då är det ju svårare.
Och det blir ju också att den dagen man då säger något, då kanske det ges ännu större tyngd. Om det har gått fyra veckor eller fyra månader.
Eller så har det kallnat. Och redaktören säger till Lina, ja men det där är gammalt, vi orkar inte med en intervju om det nu, det var ju flera månader sedan. Alltså det beror på vad det är för vikt på ursprungshistorien.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Okej, vi har pratat om olika taktiker för att bemöta krisen. Men det finns ju också tillfällen då själva krishanteringen har förvärrat läget när gropen man befinner sig i grävs ännu djupare. Som till exempel när socialdemokraten Jens Orback trasslade in sig ett resonemang om en häst.
Jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart. Låt människor leva med vem de vill, hur som helst. Jag har inga synpunkter på det.
Men var hon ihop med hästen?
Nej, men det sades just att hon levde ihop med hästen. De levde väldigt nära. De levde i några skjul där uppe. Och det var en nära relation. Och det verkade vara lyckosamt för båda.
Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome.
Men det blev ingen allsång den här gången.
Och sist hörde vi folkpartisten Birgit Friggebo som när alla var rädda för Lasermannen föreslog att alla skulle sjunga allsång. Det här är ju två kriser som verkligen inte blev bättre av krishanteringen. Men Thomas, vad finns det fler för exempel på när själva krishanteringen gjort allting mycket värre?
Ja, men det är väl just när man inte förstår det sammanhang man har hamnat i. Ja, men Birgit Friggebo är folkpartist från den generationen när medborgarrättsrörelsen i USA var en viktig sak för många svenska liberaler. De jobbade för de svartas rättigheter i USA, de jobbade för svartas rättigheter i Sydafrika. Hon har i ryggmärgen när hon är på ett möte med massa invandrare som är rädda för Lasermannen och för diskriminering och rasism. Jäklar, vi tar till det här, we shall. Det gjorde ju Martin Luther King, det funkar ju då. Hon är på fel plats i fel historisk epok. Liksom. Och när det gällde... Jens Orback tänkte, jag anklagas för homofobi av grupper som jag som demokratiminister nu är tänkt att liksom representera. Jag måste visa att jag inte är det. Så hamnar han istället i anklagelse för tidelag därför att han, apropå zoologin här, han till pudeln och papegojan lägger han en häst. Och det där blir ju, det är ju jättetråkigt för Jens Orback, för när man googlar hans namn så kommer ju ordet häst upp hela tiden, fortfarande. Och detta är ju jättelänge sedan, han har gjort massor av saker sedan dess.
Jag tycker man kan sammanfatta det där med liksom, jämför inte människor med djur och stäm inte upp i sång.
Nej, kanske det ska inte vara fablernas värld.
Är det närmast unik strategi för att krishantera att
dra
in
hästen? Det här med Jan O. Karlsson då, som vi, alltså, det handlade om kräftskiva som delvis var betald inte av honom själv, och det handlade om dubbla löner som han hade eftersom han hade haft ett uppdrag i EUs revisionsrätt. När han skulle försvara sig på en presskonferens så använde han hela sin retoriska skicklighet för att liksom vara lite hånfullt ironisk mot journalisterna. Ja, han gjorde det. Det var roligt att lyssna på. Han sa till exempel till Ekoreportern så här: frågan är ju väldigt elegant ställd och den hedrar sin upphovsman. Det är ju ett fantastiskt sätt att säga du är rätt korkad, men du fick ändå till en liten fråga där. Och det gjorde ju att han fick hålla en ny presskonferens sen där han var totalt nedtonad. Det var som att de hade gett honom något nerotchack så att han inte skulle vara spirituell det minsta. Och så bad han om ursäkt och så vidare. Så att det var väl... men sen, ett mer seriöst och liksom allvarligt politiskt exempel på när man inte reder ut det man har satt igång, det var väl när Anna Kinberg Batra började öppna för att samarbeta med Sverigedemokraterna. För det var ju no-go för Moderaterna länge. Ja, då hade hon liksom svårt att sen svara på följdfrågor om ja, men på vilket sätt och hur och vad betyder det här för framtiden och så. Så grävde hon sig lite djupare i den här krisen som det blev eftersom motståndare och även folk i partiet då var väldigt kritiska. Och sådana situationer är väl att man måste ha tänkt steg ett men också två, tre, fyra. Vad händer sen?
Ja, så det är ju såklart, alltså, om det är ju såklart så att om du börjar krishantera genom att slida på sanningen så gräver du din grop bråddjup direkt. För då skapar du dig nya skandaler i skandalen och får allt att liksom rulla vidare ännu snabbare.
Och en generaltabbe är att dra in sina barn. Det har ju förekommit några gånger att man har sagt ja, men mina barn ska inte behöva uppleva det här.
Men vad krävs då för att en minister eller partiledare ska avgå till följd av en kris? Liksom, när framstår en exit som det bästa eller kanske enda alternativet, Sofia?
Alltså, det är inte alltid helt lätt att förstå det utifrån, tycker jag, när något går över gränsen och en person måste avgå. Men en stark indikation kan ju vara att när det kan vara dags är om det är uppenbart att en politiker har ljugit, som jag sa där tidigare. Och det kan ju vara både stort och smått. Sen handlar det ju också om kontexten. Jag tänker till exempel på Cecilia Stegö-Kilå, den nytillträdde kulturministern 2006. Hon hade medvetet inte betalat tv-licens på många år. Och med ansvar för public service så blev det ju en omöjlighet då. Hon fick ju gå efter 10 dagar som minister. Och vad många kanske glömt då är, det är ju att även Tobias Billström som blev migrationsminister samma år, han hade inte heller betalat tv-licensen och medgav det.
Och sjukskrev sig.
Ja, men han tuffar ju vidare som minister än idag, så det handlar ju om kontexten. Men alltså, egentligen så är det ju så att det handlar om vad man har för stöd. Alltså om man har ett stabilt stöd i partiet eller i regeringen. Man kan ju till exempel tycka att om man blir dömd för ett brott så vore det ett givet val att avgå. Men så funkar det ju inte alltid. Titta till exempel på KD-ledaren Ebba Busch. Hon erkände grovt förtal i samband med en viss omskriven hustvist. Hon sitter kvar. Hon erkände ju men tyckte att hon i citat själ och hjärta, slutcitat, var oskyldig. Och hon har ju då ett uppenbarligen ett starkt stöd internt, så där blev det ju ingen avgång. Alltså apropå att det är många faktorer som spelar in.
Men vad säger ni då? Vilken av de här strategierna som vi har pratat om idag funkar allra bäst?
Ja, alltså jag tror på strategin pudla på ett genomtänkt och ärligt sätt. Korten på bordet, som man brukar säga. Och att inte försöka angripa budbäraren, alltså oavsett om det är medier eller opposition. Nu kanske inte vi ska sitta här och lära ut mediestrategier, men
jag tror att de vet mer än vi. Nej, men det som jag tror är effektivast är väl att invänta bättre tider. Kanske ge en intervju och sen säga nu har vi svarat på det här. Det är ganska vanlig taktik att man helst till något medium som inte är lika påläst i den fråga som är jobbig för en.
Hanterar de olika partierna kriser på ett likartat sätt, eller kan de gynnas av att jobba i linje med sin politiska profil?
Det är väldigt olika vilken sorts saker som blir kriser för olika partier. Jag tycker Gudrun Schyman är ett väldigt illustrativt exempel, för att det uppstod en skandal där för att det visade sig att hon var alkoholist och hade problem med spriten. Och det där reste hon sig ifrån och blev ännu mer populär som partiledare och hade stora framgångar som ledare för Vänsterpartiet efter det. Och talade om det och det blev liksom en del av hennes persona på något vis. Men sen hamnar hon i en affär som handlar om kvitton och deklarationer som i summor räknat och sådär inte så här jättemärkvärdig egentligen och som i grunden verkar handlat om att hon var rätt slarvig och inte hade någon koll. Men det var inget bra och det var fel. Och det blev, visade sig sen också vara ett regelbrott. Och det fungerar inte för en vänsterledare. Att se ut som man har tillskansat sig pengar. Medan en moderat ledare skulle komma undan med kvitton och sånt. Men knappast komma undan med skandaler kring alkohol och alkoholism på det sättet. Så att där visar ju sig ideologin på dem. Jag menar, Ulf Kristersson hade för några år sedan publicitet kring att han hade 113 000 i taxiräkningar på 2 år, tror jag. Ja. Han svarade i Svenska Dagbladet då, ja, men jag vill komma ut och vara nära människor. Det hade inte funkat för en vänsterpartiledare, men han liksom levde ett liv där detta var acceptabelt för hans väljare.
Är det att moderata väljare åker mer taxi än folk tro. I allmänheten?
Det skulle jag tro, men det är väl liksom bara en del av vad man tänker. Jag tror det framförallt då handlar om att moderata väljare har större förståelse för att ledare i näringslivet, i politiken, lever ett annat liv, har andra behov och sådär.
Vi har ju också ett åttonde parti i riksdagen, Sverigedemokraterna. Har de ett eget sätt att hantera kriser på?
Alltså, Jåkesson har ju eget sätt, kan man säga. Och det tror jag det grundar sig väldigt mycket i det som Sofia var inne på förut. Vad har man för backning? Vad har man för stöd? Vad har man för förankring i sitt parti? Han behöver inte svara för sig när det är kriser i Sverigedemokraterna, utan tvärtom så är hans standardsvar att han inte är insatt i detta. Han kan inte detaljerna. Det gällde när det var ett par ryssvänliga på riksdagskansliet för några år sedan, tjänstemän där. Ja, jag är inte detaljinsatt, jag har väldigt svårt att uttala mig. Jag sysslar i första hand med politik, det här är inte min sak. Det finns andra som kan det här bättre. Och när järnrörsskandalen kom upp, den här, ja, vi behöver inte gå in närmare på det, men det var en skandal som var i början på 10-talet med Sverigedemokrater, då sa han i en valutfrågning att vad är ens järnrörsskandalen? Alltså, han skubbar undan på något sätt, det är en sorts teflon, därför att han är en ledare som har stort förtroende här.
Och med den teflonliknelsen så börjar vi närma oss slutet. Det är dags för övertid. Och jag undrar helt enkelt, vilken strategi skulle ni använda om ni hamnade i blåsväder?
Så nu följer jag inte mina egna råd här, känner jag. Men jag skulle nog gå under jorden och så skicka fram Thomas som min talesperson. Kanske inte. Ett väl genomtänkt inlägg på sociala medier tror jag nog är den bästa strategin.
Det är nog mer genomtänkt,
tror jag. Så man får fila på sina formuleringar i lugn och ro.
Thomas, hur skulle du agera som Sofias pressekreterare? Eller?
Ja, jag tror det vore döden för Sofias framtid om jag skulle skickas fram. Nej, men jag tror att om jag hade rätt, om jag kände att det här, jag har ju rätt och de har fel, ja, men då skulle jag försvara mig. Insåg jag att antingen att jag har gjort fel eller jag kommer aldrig kunna övertyga folk om att jag inte har gjort fel. Ja, då får man väl pensionera sig.
I förtid?
Ja, förtid och förtid. Det är ju ett högst relativt begrepp i min ålder.
Och med den pensionsavgången sätter vi punkt för idag. Tack Thomas. Och tack Sofia. Du har lyssnat på Älskade politik. Vi är tillbaka nästa onsdag med ett nytt avsnitt. Producent var Viktor Aldén. Musik och klippning Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Sveriges Radio, Utbildningsradion och Sveriges Television. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.